modiga människor.
Modiga människor.
Hej och varmt, varmt välkomna till kanalen Modiga människor. Och det här är avsnitt 184. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och med mig idag så har jag Isabelle Svan som har flyttat till Åland för att hemskola. Och jag tycker att det är så intressant att ha henne med. Så jag hälsar dig helt enkelt varmt, varmt välkommen. Hej tack. Isabelle!
Hej, hej! Kul att vara här.
Jag är så glad och tacksam för det. Och det är inte bara du, utan du har även lilla Alma med dig. Som ligger och sover i famn.
Ja.
Och det här är faktiskt andra gången som vi gör en intervju. Men den förra är inte publicerad. Och då var Alma i magen.
Precis, nu är hon 3 veckor. Och ligger här och ammar och sover.
Så jag håller tummarna för att det fungerar bra. Men Det tror jag att det kommer göra. Men du, det här ämnet hemskolning. För det är ju faktiskt så jag kom i kontakt med dig. Du har ett konto på Instagram som heter just hemskolning. Och då hade du, ni hade, när jag såg första bilden, då liksom åkte ni fram och tillbaka. Och jag tror att ni provbodde då. Då hade ni ännu inte flyttat dit.
Mm.
Men nu så bor ni permanent på Åland. Ja, en liten kort presentation bara mer. Du är ju snart färdigutbildad lärare. Tycker jag är väldigt viktigt i sammanhanget också. Så du vet ju det här. Du kan det här kring pedagogik och undervisning. Så därför känns det extra kul att göra den här intervjun med dig.
Ja, men visst. Ja, men jag har ju jobbat lite i skolan alltså som vikarie innan jag började plugga. Och sen, nu har jag en termin kvar innan jag är färdig.
Så berätta, vad 2010 då förbjuds ju hemskolning i Sverige. Och det betyder att föräldrar är alltså inte tillåtna att själva ordna med undervisning även om läroplanen följs.
Ja, men visst, och det var ju långt innan, eller inte långt innan, men det var ju 6 år innan vi fick barn. Så att det här är ju lite före min tid, men ja, jag tänker att det är väl en del i hur Sverige har liksom styrt upp utbildningen, att man har gjort den mer och mer enkelspårig, att det bara är skolan nu som gäller, alltså att gå en, ja, att gå iväg till en vanlig skola, det är det, den enda utbildning som finns. Så då är det väl många som ville hemundervisa och som höll på med det som flyttade utomlands. För det var väl det enda sättet att göra det lagligt på. Att fortsätta sin hemundervisning när jag är laglig. Ja.
Så vad, när kommer det här, liksom när sås, liksom när det här fröet, när började det gro?
Ja, hos oss. Mm. Nej, men egentligen var det ju, jag måste tänka nu tillbaka, för att jag har ju aldrig tänkt tanken att jag vill hemundervisa mina barn eller tänkt på något sätt hemskola så. Men sen började jag själv jobba i skolan och hade många sådana 6-årsgrupper eller liksom förskoleklasser. Och kände då att, alltså jag mötte verkligheten och tänkte att det här var nog inte det bästa stället för mitt barn att vara på. Och ur den erfarenheten och sen när jag också hörde talas om unschooling och såg en, det var ju ett frö som kom ur, jag såg Rebecca Corys samtal med Maria Borda på Instagram som, där de pratade om just det här med utbildning på ett annat sätt och unschooling. Och då tänkte jag, oj wow vad häftigt. Och så började tankarna gå igång där. Och så pratade jag med min sambo och sen var det som att vi blev mer och mer intresserade av det här och började läsa på och tänka andra tankar utanför mallen, så här, hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat än att gå svensk skola? Och ja, så då var vi jätteintresserade. Vi kollade upp Bornholm. Det var vi mest sugna på från början, att flytta till Danmark. Men sen så blev det ändå att vi Vi tänkte att vi provar svensk skola ändå, för livet hände och det var inte läge för oss att flytta innan skolplikten för vår dotter då, när hon var 6 år. Så vi provade skola och sen funkar inte det för henne alls. Och då, när vi redan hade det här tänket att man kan få en utbildning och man kan få kunskap för livet på olika sätt, inte bara genom svenska skolan, då var det ganska lätt för oss att tänka Åland och flytta dit. Så steget blev inte så långt när vi redan hade gjort det här, så här förarbetet och sen funkar inte skolan, men då drar vi. Jag kände så här, jag kommer inte hålla på liksom krångla med rektor och skolan för min dotters skull och liksom att ja, någon lång procedur där. Jag tänkte bara att jag kände direkt att det här kommer inte att gå. Eller så kanske det kommer gå om 1 eller 2 år för henne. Men vi vill inte vänta så länge. Så då flyttar vi direkt istället för att få ha ett friare liv. Och göra det som vi själva tycker.
För hon trivdes ju inte, eller hur?
Hon trivdes inte. Och det var ju inga stora saker som jag kan tycka som... Jag försökte ju liksom, det var ju inte så att hon blev mobbad eller slagen. Eller hade någon NPF-diagnos som inte blev tillgodo. Mött. Det var inga sådana stora saker, utan jag tror bara att hon var 6 år och hon ville leka mer. Hon sa liksom att rasten var det bästa. Hon ville vara på rasten, hon ville vara med sina kompisar. Och då är det ju också, om man tänker det här perspektivet, att för bara några år sedan så började ju skolplikten när barnen var 7 år. Så att för våran dotter skulle tänka att det kunde ha räckt med 1 år till att få vara hemma och leka lite mer. Och sen kanske det aldrig hade varit något problem. Eller att vänta 1 år tills hon var 8. För det var ju också okej. Alltså när vi gick i skolan, du och jag, då kunde man ju vänta 1 år om barnet inte var skolmoget. För då kollar man ju mer så här, hur klarar barnet av den här miljön. Nu är det ju så att man tänker att skolan ska anpassas efter barnen. Men det i verkligheten fungerar ju inte. Och inte om man har 30 barn. Så ja. Och det var utifrån de tankarna som jag kände så här, men det är inte värt att föra något slags krig här för att det ska bli bättre och kämpa och ja, sådär.
Men jag tänker lite på det här, så once you've seen, you can't unsee.
Så. Nej, men så är det. Yeah. Och när man vet att det finns andra sätt och att folk mår jättebra, liksom man flyttar och så kan man bygga upp sitt liv som man tycker. Och det är inte att vi på något sätt är emot utbildning. Vi vill att hon ska lära sig. Vi tycker den här åländska läroplanen är bra på det sätt liksom att vi har ju ändå tänkt att hon ska lära sig läsa och skriva naturligtvis och räkna och lite samhällskunskap och historia, allmänbildning. Så att oavsett om vi var tvungna att följa en läroplan eller inte, så skulle vi ändå vilja som föräldrar att hon ska ha med sig i bagaget någonting när hon växer upp. Så att för oss är det liksom ingen stor grej att man måste förhålla sig till en läroplan eller någon slags utbildningsplan. Bara att man har lite mer friare tyglar att bygga som man vill, umgås lite med människor som man trivs med och ja, men, göra samarbeten som funkar för sitt barn och så. Så det är det vi gör nu.
Ja. Jag får liksom upp den här bilden av att... Att hemskolande föräldrar är så här oregeliga och alltså, du vet, inte vill anpassa sig. Och på ett sätt så tänker jag att så är det ju alldeles sant. För att man har ju sett att den här formen, den passar ju verkligen inte alla.
Nej.
Och så tycker jag att det smakar så illa i munnen, det här ordet skolplikt.
Ja, men det kan man ju absolut tycka.
Plikt.
Ja. Nej, men det där har jag också reflekterat över och jag tycker det är galet att barn ska ha en plikt, utan barn ska ju ha rättigheter och du kan ju vara 5 år och ändå liksom ha en plikt mot samhället på något sätt, för att du kanske fyller 6 år i december och så ska du börja skolan hösten, augusti när du är 5 år, det är ju ett litet barn. Ja, och så vad händer då om du inte uppfyller din medborgerliga plikt då? Och så är det föräldrarna som får stå till ansvars och sen så blir det på något sätt, det blir ju väldigt skambelagt och skuldbeläggande om du inte kan ta ditt barn till skolan. Och det fick ju vi känna på också, att, eller jag stod ju där och vacklade. Okej, nu har vi tagit beslutet att vi bor kvar i Sverige och provar skola, men du vill inte gå till skolan. Och vad gör jag? Ska jag ta ett gråtande barn till skolan? Eller ska jag stanna hemma och strunta i? Att ja, det blir liksom följder av det här. Ja, det blir ju jättesvårt. Och jag kände så här att jag kan inte vara en sån förälder jag vill vara i Sverige. För jag vill vara en lyhörd förälder som lyssnar till mitt barn och som uppmuntrar det. Och som vill ge det positiva liksom, erfarenheter av livet. Och ja, många bra saker som jag har i som ambition att vara som förälder. Men just när det kom då till skolan att ja, men nu måste jag gå emot min egen känsla att jag har ett jätteledset barn, men jag måste ändå ta henne till en plats där hon inte kommer trivas. Och jag tänker också samtidigt att det här inte är den enda platsen för henne att få utbildning. För så tänker jag att en del föräldrar kanske tycker skolan är jättebra och jätteviktig och det enda sättet för barnet att lära sig. Och för vissa barn kan ju det stämma, att de kanske inte har någon annan möjlighet. Och då är ju skolan en bra plats, eller den kanske måste vara en bra plats. Men eftersom vi hade andra resurser, som både jag och vår dotters pappa, alltså min man, vi kände att vi kan ge henne utbildning på ett annat sätt, då måste vi inte ta henne till skolan. Jag menar bara, då har man inte så mycket så här... Det är skillnad om jag skulle säga till henne, det här är det bästa stället för dig, vi måste gå dit. Men jag själv inte ens känner det. Det här är inte det bästa stället för dig. Då kan jag inte heller liksom... Ja.
Ja, men du kan ju inte se henne i ögonen. Och mena det.
Nej, men precis. Ja. Jag tänker att det är där det blir ett problem.
Mm. Nej, men det här att leva sant.
Ja.
Och så tänker jag att här, wow, för jag förstår ju att saker och ting kostar ju också på. Det är ju ett val. Mm. Jag menar, någonstans i det här så kanske man kanske inte kan ha två bilar. Man kanske inte...
Nej, men visst, vi har ju inte ens en bil.
Nej.
Nej, men så är det ju. Det är ju... kostsamt för ekonomin, men jag tänker att det finns andra värden än de ekonomiska.
Ja, men eller hur? Vad är det vi kommer att komma ihåg sen?
Ja men visst. Ja. Så länge livet funkar och man har mat på bordet och ett hus eller någonstans att bo och liksom, så ordnar sig ju det mesta. Mm. Så det handlar ju jättemycket om prioriteringar. Mm. Så.
Och nu och det är ju...
Nej, jag tänker liksom, så länge man har en inkomst så tänker jag att man kan anpassa sitt liv ganska väl efter den inkomsten. Men sen är det klart, är det en minimilön så kan det ju bli svårt. Men så länge den är någon slags medellön, om man hittar någon slags hyreslägenhet. Men som på Åland är det ju lätt att hitta hyreslägenheter, så kan man ju anpassa livet efter det, efter sina inkomster.
Jag tycker ni är jättemodiga.
Ja, kul. Ja.
För ni hade ju också i Sverige, jag var ju hemma hos er. Mm. Ni bodde på liksom ett dröm, alltså lägenheten ni hade där är ju drömställe egentligen.
Mm.
Ja.
Ja, men för oss var det ju verkligen så. Och jag hade ju länge velat bo just det området där vi bodde innan vi flyttade. Så att det har ju också varit en process och en sorg i det, att vara tvungen att lämna. Men det är ju ändå så här... När man ställer värden mot varandra. Jag kan ju inte värdera mitt hus eller min lägenhet högre än mitt barns mående. Så tänkte jag. Eller vi. Så att, ja, då blir det ju ändå ganska lätt val. Och liksom bara, och det, jag vet att jag brukar säga så här, att för mig var det liksom lättare att ta en flytt till Åland än att varje dag vara tvungen att tvinga mitt barn till skolan när hon inte ville gå. Men för andra kan det ju vara tvärtom, att det är ett jättestort projekt att flytta och att det är lättare att bara vara kvar i systemet. Men så skulle inte jag känna. Och hade hon trivs, det måste jag också säga, hade hon trivs att gå dit och att det inte hade varit något problem, då hade vi ju aldrig flyttat. Så att det är inte så att vi är emot skolan på det sättet. Liksom funkar det så funkar det, då är det ju inget problem, tänker jag. Men det problemet blir ju när det inte funkar, och vad gör man då? Och sen så är man bakbunden i Sverige och kan inte, får inte göra något annat val. Då måste man ju flytta.
Ja, och ni hade ju också redan börjat liksom implementera den här typen av tankar och liksom sätt att se på livet. Och såg ju att det fanns ett annat sätt att leva på.
Exakt, ja. Ja, och det är ju, när man växer upp i Sverige och bara liksom, kanske har bott här, så tänker man inte på något annat sätt. Eller det, alltså, man måste ju först uppleva, antingen träffa människor på någon annat ställe eller resa runt för att man ska förstå att det går att göra på ett annat sätt än som det är i Sverige. Men jag tror det är jättemånga som har svårt för det i Sverige.
Mm.
När man är så van vid systemen, hur det är. Man tänker att det är det enda och det bästa och det rätta. Och det, ja, så.
Ja, och det är ju så förvånande också, för att det är Sverige är ju ett av de liksom få ställena i Europa som har liksom plikt.
Mm.
Ja.
Ja, men precis. Mm. Det är ju bara olyckligt, kan man ju tycka. Mm. Så att, men det mest sorgliga är ju att det känns som att det inte kommer på någon, i någon snar framtid ändras. Så
det känns... Nej, det är snarare tvärtom. För nu är det ju på liksom agendan igen. Så såg jag att man har lämnat in någon motion för det här förskola från 3 års ålder. Och det känns ju som att de kommer att lämna in de här ända tills det klubbas igenom. För jag tror att det är andra eller tredje gången.
Mm.
Ja, fast med lite varierande åldrar.
Mm.
Men jag känner i min värld så tycker jag att det är helt absurt att det ska vara förskoleplikt för liksom, från 3 års ålder.
Mm.
Alltså plikt, precis som du sa, ens medborgerliga plikt.
Mm.
Alltså, vad,
nej, men det är jättekonstigt.
Vad lever vi för samhälle då, tänker jag.
Ja. Men det är jätteläskigt, men också det som är ännu mer läskigt tycker jag än att någon politiker lämnar in de här förslagen, det är ju att de flesta inte bryr sig och tycker att ja, det kanske är bra, eller man tänker så här att ja, de flesta går redan i förskola, så att det spelar ju ingen roll om det blir en plikt från 3 år. Medan i andra länder då skulle man ju kanske sparka bakut och säga nej, det är jag som är mamma eller pappa. Jag har störst ansvar för mitt barn och jag vill ha friheten att välja. Men det är det som jag tycker är läskigt med Sverige, att man bryr sig inte ens om att ha friheten att kunna välja. För det är ju en sak om man då har valt förskola eller känner att man måste ha förskola eller vad det handlar om. Men att då också samtidigt tycka att det gör ingenting att alla ska ha det och att ingen ska ha ett val. Ja.
Mm. Men det är som att svenska befolkningen är de här elefanterna som är på cirkus och man har tagit bort kedjan. Och sen så är det för sent.
Exakt.
Så rätt vad det är så är kedjan tillbaka.
Mm.
Ja.
Nej, men visst, och så upplever jag med Åland att här är ju folk mer måna om att man ska ha en frihet att kunna välja. Så även om det är debatt ibland om hemundervisning och en del är kritiska och så upplever jag ändå att på det stora hela så vill folk ändå kunna välja att det ska finnas det här valet. Att välja utbildning åt sina barn själv. Att det inte bara är skolplikt.
Ja, för vad är vi liksom i nästa fas då? Om valmöjligheten inte finns.
Mm.
Och då kommer ju frågan så här, vem äger ditt barn då?
Mm. Ja, men det är jätteobehagligt.
Mm.
Så... Ja, nej, men det, jag känner ju, hade det varit förskoleplikt då från 3 år och vi hade fått barn i Sverige idag, då hade vi flyttat på grund av det. Alltså jag kan inte föreställa mig att jag skulle liksom lämna mina barn på förskola för att jag var tvungen. Alltså för att någon politiker har bestämt det, menar jag, och som tycker att det är det bästa för mina barn. Det känner jag att jag vill själv bestämma. Ja.
Mm.
Så. Och sen vet man ju, det är klart att det kommer ju upp artiklar ibland så här att förskola är bra för dina barn under vissa förutsättningar. Ja, men om de blir liksom, har väldigt dåliga hemförhållanden eller inte får prata svenska i något sammanhang. Ja, men det är ju vissa...
Jag du menar, kan inte sätta det i liksom motsats till faktiskt alla de föräldrar som har det fungerande. Det är ju ändå majoriteten.
Ja, men exakt. Men det är ändå så det är samtalet för sig i media. Mm. Att då lyfter man ju upp en sån undersökning och säger att det är bra med förskola. Även om det
vinklas hela tiden.
Liksom. Ja, men visst.
Vi pratade ju lite om det här med att våra politiker som utbildningsminister...
Mm.
Alltså att det finns inga krav på att de ska ha utbildning. Alltså det är inte krav på att de har någon som helst pedagogisk utbildning.
Mm. Nej, men visst, och jag tänker att det är liksom, skolan i Sverige är ju styrd av politiker, det är de som tar beslut och de som får fatta, och man kan ju tänka att det är en demokratisk process att vi har röstat fram de här människorna, men samtidigt om de har en agenda, en politisk agenda som liksom de vill driva, och det är inte alltid att den står överens med vad som är bra pedagogik eller psykologi eller vilket ämne du än vill välja för barn, så tänker jag att det absolut blir en krock där, alltså i intressekrock, och jag tycker det är galet att de som tar besluten, om de som har makten och pengarna och allt det här, inte är pedagogiskt utbildade. Jag tänker att det skulle vara något minimum att man går någon slags pedagogisk utbildning på något år eller två. Och sen kan man få sitta och ha de här beslutsfattande rollerna. och styra. Ja, men
det är ju helt självklart. Alltså, säger jag, det är ju svårt att leda någonting. Alltså, så här, om du inte har dig själv förankrat i din kropp.
Mm. Och sen kan man ju ha massa erfarenheter och goda tankar och idéer. Men det är ju inte så säkert att det stämmer överens med forskning och så. Och så tycker jag ofta man hör politiker prata om hur det skulle vara. Ofta när det är de här samtalen om ordning och strängare, att man ska, att det ska bli ordning och reda i skolan eller sådär. Och så har man idéer, men att sen ser man, ja men till exempel här på Åland, det är ju ordning och reda i klassrummet, men det är ju ingen som, det är ju ingen hård pedagogik på något sätt, utan de är ju hälften så många i klassrummet. Mm. Alltså de är ju 15 barn istället för 30. Och bara en sån sak gör ju att det blir lugn och ro. Och så håller man på i Sverige, och hur ska vi få lugn och ro, och hur ska få barnen kunna lära sig läsa när det är så mycket tjo-tjim? Och så bara, ja men lite mer pengar kanske och halvera klasserna, så är problemet löst. Men då har man ju massa andra grejer för sig istället, för att det kostar för mycket antagligen.
Mm.
Så jag har... ja, men för det, jag bara för att inflika om så här, det här med pedagogik och så. Att, för när jag har praktiserat på en skola i, här nu på Åland, så att jag vet ju lite hur det funkar. Och då var det någon äldre lärare som sa så här att, ja men vi införde ju det här att de halverade klasserna vid något tillfälle här, eller att de bara skulle ha 15 elever. Det är nog, på högstadiet tror jag att det är max 18 eller något sånt där. Och då frågar jag, hur kom det sig att ni tog det här beslutet? Mm. Och så sa han, han tittade på mig som att jag var helt dum och sa, ja det är jag av pedagogiska skäl naturligtvis. Ja, 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 naturligtvis borde det ju vara så. Men jag som kommer från Sverige, så är det ju som att jag, här tar inte politikerna sådana beslut av pedagogiska skäl. Det är ju av andra skäl man fattar olika beslut. Mm. Ja, så att det, är ju, det känns så friskt här, även om, ja, även om alltså, jag har så full förtroende för skolan här. Även om jag tänker att det, även den här skolan passar ju inte alla barn ändå. Så att jag gillar ju att det finns möjlighet att hemskola och sådär.
Mm. Mm. Ja, om dina barn vill börja gå i skolan på Åland. Mm.
Ja. Så, ja, men då kommer... får jag det.
Ja.
Ja. Precis. Så att, ja. Det är inget problem.
Nej, så det är egentligen ganska enkelt för dig.
Liksom, ja.
Det. Men det vi pratar om och fokuserar på är ju liksom det här valet.
Ja.
Att det ska finnas ett val.
Ja, men verkligen. Och framförallt att det är våra barn som får ta det beslutet, eftersom vi som föräldrar tycker att det är... Ja, men vi tycker att det är lugnt att leva på en lön. Eller liksom, kanske inte lugnt, men vi tycker att det går bra. Och vi värdesätter den typen av liv. Så känner vi att vi ser det ungefär som en fritidsaktivitet. Så här, vill du spela fotboll eller inte? Det, jag har liksom ingen värdering i om de vill gå på fotboll eller gymnastik. Så här, ja, men välj något du tycker är kul. Och lite samma med skola. Så här, jag tycker det är jätteroligt att undervisa mina barn. Eller liksom se dem utvecklas och växa och ta fram olika pedagogiska grejer. Och det där kan man ju göra på jättemånga olika sätt utifrån vad man har för barn och vad man själv har för intressen och så. Men jag tycker det är roligt som förälder att få stötta mitt barn även när de blir lite äldre. Alltså jag menar äldre än skolålder, eller liksom så här att förskolålder. Men, vad skulle jag säga? Ja, men med det sagt så, och när vi känner att ekonomin ändå bär, då har ju de valet att själva säga, nej men vill de gå i skolan, då säger jag så här, ja men okej, då skriver jag upp det, jag mejlar kommunen till nästa termin, får du börja då. Så, och så tänker jag att de flesta som hemundervisar tänker. Jag har liksom ändå inte träffat någon som skulle på något sätt inte tillåta sitt barn att gå i skolan. Jag vet, det finns säkert alla möjliga människor där ute, men jag har i alla fall inte träffat någon.
Nej. Ja. Men jag följer ett konto, det är en kvinna som också hemskolat, och så var det flera av hennes barn som ville börja skolan. Mm. Och hon bara så här, wow. Alltså de fick ju såklart börja, men hur hon fick börja liksom omidentifiera sig.
Ja.
Så att, men så hade hon också något barn som ville vara hemma. Så att det, ja. Men du...
Jag tänker att det handlar ju jättemycket om erfarenhet. Och som våra barn, om man har flyttat till Åland för att hemundervisa och så börjar barnen aldrig skolan, då vet de ju inte heller vad skola är. Så att jag tänker att mycket av det här är ju någon slags nyfikenhet hos barnet, att de kanske vill prova. Och sen och efter det kan man ju se, passar det mig eller inte? Och då kan man ju välja att vara hemundervisad igen då. Så man kan alltid gå tillbaka till att vara hemma. Men, och sen så tänker jag, för vi har pratat om det här, jag och min man, liksom att det är ju en stor erfarenhet av att, alltså, de flesta i vårt samhälle går i skolan. Och om man då skulle hindra sitt barn från att få den erfarenheten, så tänker jag att man gör barnet en björntjänst. Oavsett vad man själv har för övertygelse och tror sig veta om sitt eget barn. Så att jag tänker att det kan ju vara lite det här att barnet får börja skolan och se vad det är. Bara av nyfikenhet. Och sen kanske fortsätter de, kanske gör de det inte. Ja.
Du kan ju starta en skola i Sverige. Även om du inte har en lärarutbildning.
Just det.
Så jag kan alltså starta och driva en skola.
Ansvara för flera hundra barns utbildning. Ja.
Men jag kan ju, precis, men jag kan ju också undervisa. Utan pedagogisk. Jag kan komma in som lärarvikarie. Men du som är snart färdigutbildad lärare, och även om du hade varit färdigutbildad lärare, så får du inte undervisa ditt barn i hemmet.
Nej.
Även om du följer läroplanen.
Ja, där kan man fundera på, vad beror det på? Nej, men det är ju helt absurt att man kan undervisa 30 barn utan utbildning, men du kan inte undervisa ett barn med utbildning. Och att det beror ju på att det där enda barnet då skulle vara ditt eget. Och att de där 30 barnen inte är dina egna då är det okej. Och sen liksom, så är det ju med lärarvikarie, men du kan ju även få en fast tjänst som lärare utan utbildning också. Även om såklart rektorer, jag förstår ju att de gärna vill anställa behöriga lärare, det vill väl de flesta, men ibland går inte det för att det inte finns. Så då ser det ju ut så i verkligheten att obehöriga lärare undervisar många barn. Och att det är tillåtet och lagligt på alla sätt. Men att det inte är okej att undervisa ditt eget barn. Ja, men det är ju, jag tänker att det är ju det här skälet att man brukar ju säga att de här barnen då som blir hemundervisade kan råka illa ut, att man inte har någon insyn i det. I den situationen. Jag kan inte komma på någon annan anledning till att man har tagit, eller det är ju det man har sagt i alla fall när man ströp den här möjligheten att hemundervisa. Då var ju det för omsorg om barnen. Det var väl så man sa. För jag tänker att det handlar ju inte om någon pedagogisk liksom tanke förutom det då, att man skulle tro att barnet inte får med sig det det ska ha med sig.
Det är så intressant med omsorg om barn, när vi vet hur många hem, alltså vi har så många barn som inte vill gå till skolan. Vi har så mycket problematik i skolan. Det är slagsmål, det är alltså så här, det är ju, alltså, det finns ju inga skolor som inte saknar problem.
Nej.
Jag känner ju ganska många personer som är lärare. Och de som verkligen har brunnit, de har ju liksom bränt ut sig. För att de inte orkar till slut.
Nej, men det är jättetråkigt. Och det är ju, jag tänker att det är just de här förutsättningarna som ges. Att, eller de som inte ges, eller hur man ska uttrycka det. Att det, ja, men liksom bara det att halvera klassstorlekarna skulle ju underlätta enormt. Och sen också göra det mer, ja, men göra det lagligt med olika former av utbildning. Som hemundervisning till exempel. Då skulle man ju slippa jättemycket av de här tråkiga fallen. Alltså av barn som inte mår bra, tänker jag.
Men när du säger det här, så här, man gör det av omsorg för barnen, då blir det som att, jag bara försöker liksom, jag leker med tanken att de få föräldrar då som vill hemundervisa sina barn, så i den meningen så ligger det ju nästan ett omyndigförklarande av de föräldrarna.
Liksom, ja, men naturligtvis. Ja, precis. Och det är absolut inte mina ord att det är av omsorg för barnen.
Nej, men jag vet. Men det är ju också att på något sätt har man ju bestämt sig för att de här är ett gäng knäppskallar. Eller
ja, liksom. Och att jag tänker absolut, jag tänker så här att man ser föräldern som ett potentiellt hot för sina barn. Och att man på något sätt placerar det på alla föräldrar. Alltså det har kommit upp ett eller två fall om att någon förälder har misshandlat sina barn och haft hemundervisning samtidigt. Eller alltså så. Och att det var någon jättetragisk händelse. Ja, naturligtvis är det jättetragiskt i alla de här situationerna när barn far illa. Men bara för att det har hänt en eller två eller tio gånger så kan man ju inte lägga det på, ja, men alla miljoner, hur många nu miljoner i Sverige som är föräldrar. Att misstänkliggöra alla de föräldrarna. Att ingen förälder skulle kunna ta ett liksom bra val för sina barn. Eller liksom, ja. Jag tycker bara att det är så sjukt att... Ja.
Nu kommer vi in på ordet frihet igen.
Ja.
Så vad är det du... Vad är det du ger dina barn och vad är det du visar dina barn?
Ja, men det är just det där med friheten. Jag tycker att det är därför vi har flyttat. Vi vill ha frihet och kunna göra, och att vi känner oss som sunda föräldrar. Alltså helt vanliga, alltså inte bättre, inte sämre, men bara en vanlig förälder. Och vi har liksom tillräckligt med utbildning, tillräckligt med kunskap som vi känner. Och som också den finska staten och åländska liksom, myndigheterna. De betror oss ju med det här. Så det är ju inte bara att vi bara tycker att vi är så duktiga och kan göra det här. Utan det är ju förankrat. Men vi vill ju ge frihet och också den här förmågan att följa sitt eget hjärta. Följa sin egen livsväg och att få göra det. Alltså både förmågan att träna upp det men också möjligheten att få göra det. Det är så jag menar. Mm. Det är något slags, ja, men ett driv. För det är så jag känner också, så att jag kan ju inte heller sitta kvar hemma och se på när liksom mina barn inte mår bra i ett system och bara sitta kvar. Vad är det för liv? Och det är ju inga värderingar som vi har. Alltså, om jag hade ett jobb jag inte trivdes med, då skulle inte jag stanna kvar där. Jag skulle byta jobb. Och vilken livssituation det än var som jag inte mådde bra i, skulle jag ordna det. Och då är det ju samma för mina barn. Jag måste ju visa dem, hur gör man om man inte mår bra någonstans? Ja, men man flyttar på sig. Ja, så det var ju det vi gjorde.
Mm. Och då tänker jag så här, vi är ju på en plats, tänker jag. Alltså det blir en sån, så det står ju så motsatsförhållande liksom. Det ni gör och det ni visar era barn till skolplikt, till även snart förskoleplikt, till där vi liksom ska in i ett system. Och sen så säger så här är möjligt, vi kan flytta. Så här kan vi göra. Ja. Om man inte trivs så liksom rycker man upp sina bopålar och sticker.
Ja, ja. Mm. Ja. Nej, men jag kan ju inte tänka mig något värre än att bara vara kvar i en situation där man inte mår bra. Så att, ja, det var ju inget vi kunde fortsätta med.
Nej, men jag tänker på Silicon Valley. Ja. Vi vet ju att där de många föräldrar där vet ju till exempel att det inte är jättebra att använda sig av digitala plattformar. Liksom allt ifrån datorer, iPads. Ja. Och vad är det vi gör i skolan?
Ja, visst. Ja. Nej, men det digitala är ju... Ja, det är ju verkligen en diskussion som förs. Mm.
Ja, men vi tar ju ifrån barnen mer och mer även det motoriska liksom i fingrarna.
Någon som inte gillar det heller. Ja. Men också kan jag tycka, för jag såg någonstans, det var någon som hade länkat någonting om vad föräldrar vill påverka i sina barns förskola. Då var det till exempel, ja, men det digitala var ju en del, att de inte tyckte att de barnen skulle hålla på så mycket med det digitala, eller var det någon, föräldrarna hade någon kritik. Och sen att jag bara kände så här, att vad jobbigt att inte själv kunna påverka hur man vill att ens barns tillvaro ska se ut. Att man är liksom utlämnad åt att ja, men det här är någon som tycker att det här verkar bra. Och det är inte alltid att det är någon forskning bakom, utan någon fick en idé. Och igen det här med politiska, någon kan ha en politisk idé eller agenda, eller ja, bara en idé och driva den. Och är man folkvald eller man jobbar, jag tänker att de flesta som är utbildade pedagoger har ju ändå någon form av förnuft, tänker jag. Eller ja, de flesta har ju det. Och då, men jag tänker att problemet är de som inte är utbildade, som har för mycket makt och som bestämmer hur det ska se ut i skolan. Och sen som förälder att du inte kan vara med och påverka, även om du kanske till och med vet mer om det här än den som har tagit det beslutet. Ja. Nej, men så att
Ja, när man, jag bara tänkte på när vi pratade förra gången så pratade vi om det här lilla annorlunda problemet, tänkte jag säga, som är på Åland, att det är hemskolning och det är tillåtet, men att föda hemma.
Mm.
Ja. Vill du berätta om det?
Ja, nej, men det har ju varit i alla fall att det har sagts, så här ska jag säga, det har sagts att det är att man blir anmäld och då till socialen då om man vill föda barn hemma. Och sen vet jag inte hur mycket som ligger i det, hur mycket sanning, för det har ju inte hänt mig. Och jag har ju fött den här lilla nu då hemma. Och för att jag födde mitt andra barn hemma och kände att det var något jag ville göra igen. Men på Åland så har det ju inte funnits några hembarnmorskor. Jag tror att det är därför de har då liksom avrått starkt. Och sen har det ju funnits också en kultur där man har anmält till socialen. För att man kanske har tyckt då att den här födande kvinnan är... ja, men på något sätt inte har förmåga att tänka klart. Jag vet inte vad det skulle vara. Att man då inte kan ta hand om sina barn. Alltså för att man anmäler då för att... det blir ju någon slags orosanmälan då. Att den här människan är inte kapabel att förstå vad som är det bästa för barnet. Mm. Så att nu måste vi anmäla henne. Och se till att barnen mår bra. Jag vet inte. Men också att de här anmälningarna har ju också oftast lagts ner. Det är ju inte så att någon har kommit och tagit de här barnen. Och det har ju däremot hänt i Sverige angående skolplikt. Och så om barnen inte har kommit till skolan så har de blivit omhändertagna. Så det är inte riktigt samma. Men det är ändå det här lite tråkiga. Att jag kände så här, nu flyttar vi från det här... Sverige med plikter hit och dit och så bara ska man föda sitt barn och så hör man liksom att nej, men du kommer bli anmäld för det här, men tack och lov så blev jag inte det. Så jag tror också att det kanske håller på att vända lite här, och jag vet att det finns, alltså folk vill föda hemma, jag vet fler som vill det, och någon som också pluggar till barnmorska som vill vara hembarnmorska, och det är mycket sånt som bara krävs att det är fler som gör någonting och ja, påverkar. Så
ja, men vad härligt, nu känns det som att hon är på väg att vakna, men jag är jätteglad att vi liksom fick till det här samtalet.
Ja.
Och jag tänker att du fortsätter att uppdatera om din resa. Mm. Och ni ska ju snart flytta till en ny lägenhet på Åland.
Mm.
Och jag kommer att lägga ut länkar till ditt konto, så tänker jag att det... Ja, nej, men
det är så...
ja, men fint att liksom få vara med, och som jag säger igen, så här, modigt. Jag blir liksom alldeles varm att ni verkligen följer också era barn i den här processen.
Ja, vad roligt. Men det är alltid roligt att höra det där ordet modigt, för att jag tror inte vi tänker på oss som modiga direkt. Vi tänker bara att vi gör det enda rätta typ, eller riktiga, eller så här. Vi bara följer vår väg liksom. Vi tänker inte att det är så märkvärdigt, men det är ändå kul. Jag hoppas ju att liksom fler som vill göra det ska göra det, så att ja.
Mm. Ja. Ja, men tack så jättemycket.
Ja,
det här gick ju bra.
Ja.
Kul. Ja, men så vi avslutar här.
Ja. Tack.